Tack och lov. Varsågoda och sitt. Amen. Ja, vi behöver hans genomstungna hand i våra liv. Det är så fint med den engelska texten på den här sången. Någonstans bland alla skuggorna står Jesus. Eller hur, Colin? Men där så sjunger man i den sången att vi ska känna igen honom genom hans genomstungna händer när vi möter honom. Och som jag sa en gång så tyckte jag hade hört en förkunnare säga att han tyckte inte om den sången för Jesus står inte bland några skuggor. Och så jag gick på den ett tag tills jag upptäckte att vänta lite här nu, det är ju våra skuggor. Det är ju vi som står i skuggorna och vi omger oss med skuggor ibland när problemen kommer. Men Jesus är ljuset och han står där och lyser in i våra skuggor och i vårt mörker. Amen. Herre, tack att du välsignar ditt ord idag, Herre. Tack att det är liv och liv i överflöd, Herre. Tack Jesus. Att allt det som jag talar idag, Herre, som inte är fött av anden, Herre, låt det bara dunsta bort. Och allt det som kommer ifrån dig, låt det, Herre, verka i våra hjärtan. Så att det verkar det var utsänt till, Herre. Vi prisar ditt namn, Herre. Tack Jesus att du är mitt ibland oss. Tack att du bor i oss, Herre. Vi tackar dig och prisar dig. Amen, amen. Ja, vi har ju då talat, eller jag har talat en tid om templet. Har vi varit inne på tabernaklet och templet. Och jag ska bara avsluta med några bibelord där. Och sedan ska vi gå vidare. Och som vanligt, har du din bibel med dig så får du gärna använda den. Vi brukar ju läsa mycket Guds ord här och det gör vi bara för att vi vill bottna i Guds ord. Så att det inte blir människotankar utan att ordet bekräftas av ordet. Och därför så brukar vi läsa mycket bibelord. En del de håller korta appeller idag med ett kort bibelord och sen blir det mycket prat om det mänskliga och det jordiska. Men vi känner att vi vill förkovra oss i ordet och växa i ordet. Så du är beredd på det. Vi har talat om templet. Och templet, det var ju platsen, tabernaklet, där Gud skulle uppenbara sig för människorna. Och det skulle vara inne i det allra heligaste. Men om inte Guds härlighet är inne i det allra heligaste, då är ju huset tomt egentligen. Och jag vet inte, det sägs att förbundsarken försvann någon gång när judarna fördes bort i fångenskap till Babylon. Och sen dess är det ingen som vet riktigt med säkerhet var arken finns. Men vi vet var Jesus finns idag. Och nu vill jag läsa bara här. Avsluta lite med det här med templet, med vad Stefanus talade i Apostlagärningarna i det sjunde kapitlet där. Jag tycker vi ska läsa det för att det är så klargörande, för det här var ju indirekt en predikan för stora rådet, fariseerna och de skriftlärda, översteprästerna. Hade Stefanus predikat om Jesus ett rakt budskap, då hade han inte fått tala. Men nu förklarade han hur hela situationen låg till. Men om vi läser från den första versen där i kapitel 7 av Apostlagärningarna. Då frågade översteprästen, är det verkligen så? Stefanus svarade, bröder och fäder, lyssna på mig. Härlighetens Gud uppenbarade sig för vår fader Abraham i Mesopotamien innan denne bosatte sig i Haran. Och sa till honom, lämna ditt land och din släkt och gå till det land som jag ska visa dig. Då lämnade Abraham kaldernas land och bosatte sig i Haran. Och sedan hans far hade dött lät Gud honom flytta därifrån till det land där ni nu bor. Han gav honom ingen mark i landet. inte så mycket som en fotspred, men han lovade att han och hans efterkommande skulle få landet som egendom trots att han var barnlös. Detta är vad Gud sa. Hans efterkommande ska bo som främlingar i ett land som inte är deras. Och man ska göra dem till slavar och förtrycka dem i 400 år. Men det folk som de kommer att vara slavar under ska jag döma, sa Gud. Och sedan ska de dra ut och tjäna mig på denna plats. Och han gav honom omskärelsens förbund. Så födde Abraham Isak som han omskar på 8:e dagen. Och Isak födde Jakob. Och Jakob de 12 stamfäderna. Och så undervisar han utifrån det om Josef, om Mose och hela historien fram då, berättelsen fram tills då han kommer till tabernaklet. Och då kan vi läsa därifrån ifrån vers, ska vi se, vi kan läsa från vers 37. Därför att nu kommer han in på Jesus. Det var han som sa till Israels barn, Mose, en profet som är lik mig ska Gud låta träda fram, en ur era bröders krets. Det var Mose som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder som tog emot levande ord för att ge till oss. Men våra fäder ville inte lyda honom. De stötte honom ifrån sig och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. Det sa till Aaron, gör åt oss gudar som ska gå framför oss. Ty vad som har hänt den där Mose som förde oss ut ur Egypten, det vet vi inte. Och de gjorde vid den tiden en kalv och bar fram offer åt avguden och jublade över sina händers verk. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här. Så som det står skrivet i profeternas bok. Bar ni väl framåt mig slaktoffer och andra offer under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus? Nej, ni bar med er Molochs tält och guden Romfas stjärna. De bilder som ni hade gjort för att tillbe. Men jag ska föra er bortom Babylon, stod det i ordet. Våra fäder hade vittnesbördes tabernakel i öknen så inrättat som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild denna hade sett. Detta tabernakel fick våra fäder i arv och de förde det hit under Josuas ledning när de tog landet i besittning efter det folk som Gud drev undan för dem. Och där var tabernaklet fram till Davids tid. David fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna en boning åt Jakobs Gud. Kommer ni ihåg att vi sa att det var David som ville bygga ett hus åt Herren? Herren hade inte sagt det, utan det var David själv som önskade att få göra det. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Det är ett starkt ord. Vi bygger tempel och vi bygger boningar åt Gud. Vi bygger så mycket där vi tror att Gud är. Men den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger, himlen är min tron och jorden är min fotpall. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren. Eller vad för en plats där jag kan vila. Har inte min hand gjort allt detta? Och sen anklagar han dem faktiskt. För att de är hårdnackade och oomskurna. Till både hjärta och öron. Alltid står ni emot den heliga ande. Ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsa att den rättfärdige skulle komma. Och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar. Men inte hållit den. Och när de hörde det så blev de fullkomligt ursinniga. Men Stefanus fylldes av den helige ande. Och såg upp emot himmelen. Och då såg han Jesus på faderns högra sida. Och de stenade honom under det att han bad: Herre Jesus, tag emot min ande. Och så ber han för dem. Tänk det. Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Och med de orden insomnade han. Det var det sista han gjorde. Han predikade sanningen för dem. Han sa att de tog inte emot den rättfärdige som skulle komma. Ja. Vi ska gå vidare och vi kan läsa en vers i Johannes, det 14:e kapitlet. Johannes 14 och 23. För nu kommer vi till det som jag talat om innan. Att ordet säger, det nya testamentet säger att Jesus bor i oss. Att vi är hans tempel och vi är Kristi kropp, lemmar i hans bygge. Och då står det i Johannes 14 och 23. Om någon älskar mig, säger Jesus, håller han fast vid mitt ord. Och min fader ska älska honom. Och vi ska komma till honom och ta vår boning hos honom. Livet utgår ifrån hjärtat. Och vi ska läsa också första Petrus brev. Jag skulle ha gjort det förra gången, men jag gjorde inte det. I Petrus första brev, kapitel 2, läser från vers 4 kan vi läsa från. Där står det: Kom till honom, den levande stenen. Det handlar om Jesus, som visserligen är förkastad av människor, men är utvald och dyrbar inför Gud. Och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus och ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Det står nämligen i skriften: Se, jag lägger i Sion en utvald, dyrbar hörnsten. Och den som tror på den ska aldrig komma på skam. Och det här handlar om Jesus. För er som tror är den alltså dyrbar. Men för dem som inte tror har den sten som byggnadsarbetarna kastade bort blivit en hörnsten. En stötesten och en klippa till fall. De stöter emot den därför att de inte lyder ordet. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Amen. Och Jesus själv förutsa i Lukas, det 19:e kapitlet. Det är många bibelord nu. Jesus själv, när han talade om templet i Jerusalem, ifrån vers 41. När Jesus kom närmare Jerusalem och såg staden brast han i gråt över den. Och sa: Tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Ty det ska komma dagar över dig när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig. Och omringar och ansätter dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och ska inte lämna kvar i dig sten på sten. därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Och sen går Jesus in på tempelplatsen och börjar driva ut dem som sålde där. För det var inte Guds hus han såg längre. Det hade blivit något annat. Och det står att han säger, mitt hus ska vara ett bönens hus. Och det står att det huset ska ligga öde. Jesus själv säger det. Och vi sa att man försöker idag på många håll och kanter komma tillbaka till det gamla förbundet. Man försöker att införa det gamla förbundet in i kristenheten igen. Genom också bland annat att man säger att man ska bygga ett tempel. Men det finns ingen som helst anledning att bygga ett tempel. För Jesus är försoningen för våra synder. Han blev skuldoffret, syndoffret för evigt. Och därför så är det gamla borta och något nytt har kommit. Han fullbordade, han fullkomnade allt Jesus med sitt liv. Och idag när vi ser oss omkring så är det ju inte bara coronaviruset som hotar oss. Det är så otroligt mycket idag som hotar. Och nu sist här, jag vet inte om jag skrev upp det, så läste jag på nätet att jag hade inte hört talas om det, kanske ni har gjort, men att det finns någonting som heter ID 2020. Alltså att det finns någonting, en grupp med en allians kan man säga. Ett global partnership säger man, ett globalt, en global sammankomst. Där man nu arbetar för att införa ett globalt ID till alla människor. Jag vet inte om ni har läst om det, Per och säkert. Jag vet inte om du gjorde det. Ja. Och det är kusligt att man kopplar ihop nu då. Och det är bland annat Microsoft. Gavi heter det, Accenture. Det är tre sådana här jättestora globala företag som nu jobbar på att genom vaccinationer också så ska man kunna införa då ett ID i alla människor. Och man börjar ett projekt i Bangladesh. Och de har öppnat upp för det. Därför att så många utav jordens befolkning, så många barn i fattiga länder har ingen identitet. Och därför kan man aldrig få ut de rättigheter med allas lika värde som man talar om att barnen ska ha, att varje människa ska ha. Och alla har rätt till mat och så vidare. Alla har rätt till sjukvård. Alla har rätt till skola, allting. Och därför så talar man om, och man har hållit på att träffas några år i där ID 2020 heter det. Så det är sammankopplat ID med vaccination då. Och ja, det är ju en allians det här av stora mäktiga, ett stort mäktigt partnerskap. Och det är klart att när man hör det då tänker man ju, vad ska det leda till i slutändan? Det finns ju väldigt många hotbilder idag och vi ser ju det som händer i världen. Jag sa ju det, det är gräshoppsvärmar som har bibliska proportioner säger man och stormar och alla de slag. Alltså. Egentligen ser vi ju tidstecknen som bara väller in. Men framför allt det vi ser, och det tror jag vi alla ser, vi ser det också här i Sverige, det är den ondska som växer fram. Att människor förändras idag. Människor tänker inte längre. Det som var förut, det finns inte längre. De värderingarna och de tankesätten är borta. Utan nu är det en ondska som växer fram. Som vi som är troende, vi som tror på Jesus och som är födda på nytt. Bara kan uppleva i vår ande den ondskan som finns och som breder ut sig. Och då talar ju Bibeln här om att vi ska vara vakna. Jag tror att vi alla kan berätta om någonting som vi läser och hör och ser. Vi ser våldet i Sverige som breder ut sig. Otryggheten. Och det som händer i världen nu på alla områden. Och vi vet inte hur det kommer att bli med världsekonomin. Vad kommer att hända nu i detta coronavirusets konsekvenser? Tidevarv. Tidevarv komma och tidevarv gå. Ja. Men Jesus säger ju en sak i Matteus 24. Vi ska läsa också några ytterligare bibelord. Matteus 24 och från vers 37. Ty, säger Jesus, som det var i Noas dagar, så ska det vara vid människosonens återkomst. Som människorna levde dagarna före floden. De åt och drack, gifte sig och blev bortgifta. Ända till den dag då Noa gick in i arken. Och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska människosonens ankomst vara. Men nu kan vi väl läsa om det i första Mosebok i det sjätte kapitlet där. Första Mosebok, det sjätte kapitlet. Jag ska bara ta och dricka. Där står det om hur människornas ondska växte på Noas tid, är vi nu då. Människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem. Och så står det om Guds söner som såg att människornas döttrar var vackra och de tog till hustru alla de ville ha. Och då sa Herren i vers 3. Min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid på grund av deras förvillelse. De är kött och deras tid ska vara 120 år. Och så står det att Guds söner gick in till människornas döttrar och de födde barn åt dem. Och även senare levde våldsverkarna på jorden. Och det var forntidens väldiga män som var så ryktbara. Så står det här i vers 5. Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden. Och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var allt igenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden. Och han var bedrövad i sitt hjärta. Och då sa Herren, människorna som jag har skapat ska jag utrota från jordens yta. Jag både människor och fyrfota djur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag har gjort dem. Men Noa hade funnit nåd inför Herren. Det står i fortsättningen där att Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Och Noa blev far till tre söner, Sem, Ham och Jafet. Och så sägs det i vers 11. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud. Och full av våld. Gud såg på jorden och se den var fördärvad. Eftersom alla människor levde i fördärv på jorden. Och Gud beslutade sig för att utplåna alla djur och människor utom Noa och hans familj. Och de djuren som man skulle ta med sig in i arken. Det står här att ondskan ökar. Thoralf Gillbrand säger i förklaringen. Man måste gå ända fram till ändens tid. För att finna en generation så fördärvad och materialistisk. Som flodens generation. ondskan kännetecknades av hämningslöst begär och våld som allt mer tog överhand, står det. Och här fanns en enda, det var Noa, en enda gudfruktig familj. Och det står att om Noa att han var en rättfärdighetens förkunnare. Men det står också på det sättet att han stod i opposition till samtidens gudlöshet och ondska. Här fanns en man som vågade stå upp och stå i opposition mot den ondskan som faktiskt välde fram. Precis så säger Jesus att det ska vara. När han kommer åter. Och jag tror att fler än jag kan skriva under på att det är lätt att se att vi är på väg dit nu. Med det som breder ut sig i världen. Vi kan läsa också från Lukas, det 12:e kapitlet. Lukas 12:35. Där säger Jesus, han talar till lärjungarna. I 12:35 i Lukas. Spänn bältet om livet och håll lamporna brinnande. Var lika tjänare som väntar sin herre hem från bröllopsfesten. Och, lägg märke till vad Jesus säger, och som genast är redo att öppna för honom när han kommer och knackar på. I den fulla beredskapen ska vi som är troende vänta på Jesus. Att vi genast ska vara beredda att öppna för honom. Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer. Vakande. Tänk vad kristenheten sover i mycket idag. Man har fina, vackra gudstjänster i en del kyrkor. Men man talar så lite om Jesus. Man talar så lite om synd, omvändelse, om dom. Man talar så lite om att Jesus kommer snart. Det gjorde man när jag var liten. Pappa predikade ofta om det. Att Jesus kommer snart. Och det var en glädje i budskapet. För man väntade på den dagen att Jesus skulle komma. Vi sjöng mycket om den dagen när jag var liten. För man såg fram emot det. Amen säger jag er. Han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords. Och själv komma och betjäna dem. Tänk det. Kommer han under andra eller tredje nattväkten? Saliga är det om han finner dem vakande. Och jag tror att Jesus menar att vi ska alltid vara vakande. Men det förstår ni ju att om husägaren visste när tjuven kom skulle han inte låta honom bryta sig in i huset. Var också ni beredda, ty i en stund då ni inte väntade kommer människosonen. Petrus frågade, Herre, talar du i den här liknelsen om oss eller gäller den alla? Herren sa, vem är den pålitliga och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? Och det är detta ansvar som ligger på de som står i talarstolarna. För att en dag ska de som står i talarstolen stå till svars inför Gud. För vad har vi fött fåren och lammen med? Vad har de fått för kost? Har vi varnat? Har vi sagt? Eller har vi bara haft lite trevligt i kyrkorna? Det är så allvarligt. Och jag vet Colin har talat om det också. Att man är nästan rädd att ställa sig i den positionen. Bara för att det är så allvarligt. Men det är den tjänare som hans herre finner göra så när han kommer. Salig är den tjänaren står det. Herren kommer som en tjuv. Det är en ond tid han kommer i. Vi går vidare till det 17 kapitlet. Vers 26. Där säger också Jesus, som det var på Noas tid, så ska det vara under människosonens dagar. Men han säger också i vers 28, på samma sätt var det på Lots tid. De åt och drack, köpte och sålde, planterade och byggde. Men den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara den dag då människosonen uppenbarar sig. Om någon den dagen är uppe på taket och har sina tillhörigheter i huset, skall han inte gå ner och hämta dem. På samma sätt ska den som är ute på åken inte vända tillbaka. Tänk på Lots hustru. Den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv, han skall bevara det. Och det slutar med att de frågar honom, var då, Herre? Vad ska det ske? Vad är det som ska ske? Alltså, var? Då säger Jesus, där den döda kroppen ligger, där kommer gamarna att samlas. Där den döda kroppen ligger, där kommer gamarna att samlas. Och vad betyder det här nu? Att om någon är uppe på taket ska han inte få hämta sina tillhörigheter. Nej, det handlar om beredskapen. Att man har lagt allt annat åt sidan. Hur värdefullt man än tycker att det är här på jorden. Det handlar om att vara beredd. Fullständigt beredd. Att inte längre vara bunden till något, till jorden. Utan att man har lämnat allt till Jesus. Att man står fri ifrån denna världens begär. Att man är frigjord och löst ifrån det som binder. Vi ska alltid vara beredda. Och det är så lätt att blicken blir dimmig. Man faller in i ljumhet. Man faller in i bekvämlighet. Allt det som vi måste göra i den här världen. Behöver inte slå upp det. Men Paulus säger till Timoteus, det ska du veta, att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Att människorna kommer att älska sig själva. Och så vidare. Man kommer att vara penningkära. Skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska njuta, ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem, säger Paulus till Timoteus. Jag såg ett klipp om hur det var i Europa, i kyrkorna, den gudlöshet som breder ut sig. Det var allvarligt att se, alltså, hur man i land efter land i Europa, bara man får sälja ut sina kyrkor. Där är allt ifrån New Age och yoga och ja, skateparker och satanism och allt möjligt konstigt i den ena kyrkan efter den andra. Och det har aldrig varit en sån tid i Europa som det är nu, säger de teologerna som uttalade sig, att människor anser sig inte längre behöva Gud. Finns ingen gudfruktighet längre. Människor är gudlösa, eller så har man bytt bort Gud emot andra krafter. Det som Europa är på fall. Hela Europa är på fall. Det är något som händer i Europa idag. Det ser vi när vi slår upp tidningar och tittar på nyheter. Nu ska vi gå till första Thessalonikerbrevet, kapitel 5. För nu läste vi ju här om att Jesus kommer som en tjuv. Och nu måste vi tänka lite vad det handlar om. Och då ska vi läsa det 5:e kapitlet i första Thessalonikerbrevet. För Jesus hade sagt till apostlarna, det står i Apostlagärningarna, vi behöver inte slå upp det nu. Men det är inte er sak att veta tider och stunder när jag ska komma tillbaka, när återkomsten ska ske. Och då säger Paulus här från vers 1. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att, det 5:e kapitlet. Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Men det står inte att Jesus kommer. Han är inte tjuven som kommer. Men han kommer som en tjuv om natten. Och då har vi nu läst här tidigare hur det var på Noas tid. Det var en tid av våld och fruktansvärd ondska. Men Jesus säger också att de åt och drack och de byggde och de köpte och de var ute på börsen och de köpte upp där och köpte, byggde om och de åkte på skidsemestrar och de åkte på semestrar hit och dit och de förverkligade sig själva i allt. Och då säger Paulus här, när folk säger fred och trygghet, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som ska föda. Och de slipper inte undan. Men, säger Paulus, men ni bröder och systrar, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Vi tar det en gång till. Men ni bröder och systrar, lever inte i mörker så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Men då måste vi göra någonting. Låt oss därför inte sova som de andra, utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig, berusar om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Halleluja! Ja, det är så underbart. Vi ska inte drabbas av vredesdomen. Men vedermödan kommer. En del blandar ihop vedermödan och vredesdomen där. Men vi kommer att få gå igenom svåra tider. Och det är just därför vi ska vara vakna. Och vi ska leva i ordet. Och vi ska veta att vi är hans tempel. Det templet ska vara rent, heligt. Vi ska leva för Jesus. För då kommer vi inte att drabbas utav någon vredesdom. Utan då kommer vi att få gå hem med honom en dag. Han har dött för oss för att vi ska leva tillsammans med honom. Vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör, står det. Ni lever inte i mörkret så att den dagen kan överraska er. Därför att Gud har gett sin ande till varje pånyttfödd kristen. För att vi ska känna och för att vi ska veta. Och vi ska lyssna till vad den heliga ande undervisar oss i den här tiden. Vi tillhör inte natten eller mörkret, läste vi ju här. Det är en motsatsskillnad här som Paulus skriver om vi och dem. Och det är det som är så viktigt. Att vi är beredda vakna och väntande på att Jesus ska komma. Man har levt i förväntan på Jesus, alla de troende i alla tider. Men nu finns det så mycket villfarelse ibland Guds folk. Och det fanns det på den här tiden. Paulus gick ofta till rätta med församlingarna. På grund av att det fanns villfarelse i församlingarna. Och det gör det idag. Och det finns så många konstiga läror som vilseleder oss så att vi ska bli förvirrade. Det här när antikrist ande som förvränger, förvillar. Och det är lögnens ande. Vi ska veta vad vi har i Kristus. Det är därför vi måste leva i och av ordet. För då vet vi vad vi har. Och vad ska vi göra då? Jo, i Romarbrevet, det 12:e kapitlet och vers 1. Så står det så här. Så förmanar jag nu er bröder och systrar vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud, er andliga gudstjänst. Jag tror, jag vet inte, ingen som har 1917 här, men jag tror att det står eder andliga tempeltjänst, står det där. Ja, då kommer vi tillbaka till det här. Jesus bor inte i hus av sten. Han bor i varje pånyttfödd människas hjärta. Och då har vi en andlig tempeltjänst som vi ska fullborda i våra hjärtan. Det är sinnets förnyelse. Den troende ska leva för Gud. Och det måste ske en förvandling i oss. Det måste komma inifrån genom omvändelse. En sinnets förnyelse genom den helige ande. Och så har jag skrivit något här med, just ska vi säga, 13 och 12 har jag skrivit också. Natt. Den går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Det här vill jag preppa er med. Idag talar man mycket om prepping. Du kanske har gjort som jag, du kanske har köpt hem lite extra hem för att det är bra att ha ifall att. Kanske lite extra mat, kanske lite extra toapapper, kanske lite extra av det och det. Men vi behöver preppa oss och förbereda oss på detta som vi har talat om idag. Att vi ska frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Och det blir en andlig gudstjänst. Ett rent hus, ett rent tempel där Herren kan bo. Ett heligt liv, ett rent hjärta, ett rent sinne. En andens boning. Halleluja. Det är underbart att veta. Mitt i denna mörka värld så har Jesus sagt att vi ska inte oroa oss. Utan vi ska veta vad vi har i honom. Och vi ska uppmuntra varandra som vi läste om här i Thessalonikerbrevet. Vi ska inte vara oroliga inför det som ska komma. Utan vi ska veta att vredesdomen kommer, men den drabbar inte oss. Gud har sitt folk. Han har en sparad rest i ändens tid. Och det står, brukar vi tala om här, om ett stort avfall i ändens tid. Men han har också en rest som inte har böjt knä för Baal. Utan som har hållit sig till det levande Guds ordet. Till han som är sanningen. Och jag ska avsluta med att läsa i Matteus. Också vad Jesus säger om sin återkomst i Matteus 24. Bara några verser vill jag läsa. Jesus berättar om vad som kommer att ske. I den engelska översättningen står det att det ska bli krig, hungersnöd, jordbävningar, pest och sjukdomar, står det. Det står det inte i den svenska där Jesus talar, men jag tror det är King James det står i. Men Matteus 24 och 15, så säger Jesus: när ni då ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå på helig plats, den som läser detta bör noga lägga märke till det. Detta började ju i och med att templet raserades och att Jerusalem intogs. Det är det Jesus säger och berättar om den tid av nöd och förföljelse som ska komma över lärjungarna och världen. Och så kan vi läsa från vers 21. Ty då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer skall förekomma. Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skull kommer den tiden att förkortas. Och då står det så här, då säger Jesus: om någon då säger till er, se här är Messias, eller där är han, så tror det inte. Ty falska Messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er, han är i öknen, så gå inte dit. Eller han är i det inre rummen, så tror det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Där säger han också, där den döda kroppen är, samlas gamarna. Det här alltså, ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster när Jesus kommer. Och så sen strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar och det ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens ena ända till den andra, står det. När ni ser allt detta vet ni, ja, då ser han om en jämförelse med fikonträdet när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren. Och så säger han, detta släkte ska inte dö förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men om den dagen eller stunden vet ingen något. Inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Det är ingen som får veta detta. Men vi kan vara beredda och vi ska veta vilken tid det vi lever i. Och som jag ser det så blir det verkligen inget hemligt, hemlig ankomst på något sätt. Basunljud och han ska sända ut sina änglar och sol och måne ska förmörkas och blixtar ska gå ut från öster och synas ända borta i väster över hela jordklotet. Nej, det låter inte som att det är så hemligt. När Jesus kommer, då kommer han. Då kommer han. Och då kommer han också för att hämta oss, sin brud, hem till himlen. Han har gått före och berett en boning åt oss. Han har förberett ankomsten för oss till vårt himmelska hem. Och himmel och jord ska förgås. Och det ska komma nya himlar och en ny jord. Amen. Nu vet vi enligt ordet vad vi har i Jesus. Amen. Nu slutar vi där. Herre, vi tackar dig för ditt underbara ord, Herre. Vi prisar dig, Jesus, för att du har förberett allt. Allt kommer att gå i fullbordan, Herre. Du är alfa och omega. Jesus, du har allt i din hand. För du är skapelsens Herre. Du är universums Herre. Du är Guds enfödde son. Och förutom dig så finns det ingen som kan frälsa. I inget annat namn finns det frälsning. Och ingen kan komma till Fadern utom genom mig, säger Jesus. Halleluja, vi prisar dig, Herre. Tack för din stora nåd, Herre. Och att vi har fått lära känna dig, Herre. Och vi ber, Herre, att budskapet om dig, Herre, ska ljuda ut över denna jorden, Herre. Ännu en gång i denna sena tid, Herre. Herre, vi ser oss omkring och våra hjärtan börjar längta efter dig, Jesus. Längta efter att lämna denna onda värld för att få komma till dig, Herre. För att få komma hem till dig, Herre. Jesus, vi längtar efter dig. Men vi säger som Paulus att har du något för oss, något uppdrag, ännu här på jorden, Herre, så vill vi ändå få tjäna dig, Herre, i allt. Och få se frukten, Herre, av ordets förkunnelse, Herre. Vi prisar dig, Herre, för Golgatas seger som är en evig seger. Ditt rike är ett evigt rike. Du är Messias, den levande Gudens son. Och vi tackar dig, Herre, för att du kom. Och vi ber att många ska få se dig, ska få öppnade ögon. Och ska känna igen dig, Herre. Och få se vem du är, Herre. Du är den enda frälsaren. Den enda som kan föra oss in i det allra heligaste i himmelen. Tack att förlåten rämnade och vägen är öppen friare. Vi tackar dig att vi får följa dig in i det verkliga tabernaklet i himmelen, Herre. Vi behöver inga jordiska tabernakel, Herre, längre. Du är tabernaklet, Jesus. Tack att vi får komma in i det allra heligaste. Och tack att vi får ha vår själs ankare där inne. Förankrat i himmelen. Tack att det är ett evigt liv som väntar, Herre. Jag ber, Herre, att vi ska kunna uppmuntra varandra och bygga upp varandra i tron, Herre. Och när vi ser det mörka, att vi inte går under. Du har sagt att vi ska lyfta blicken, för då närmar sig den stora dagen, Herre. Ditt folk ska glädja sig för att få gå in i det eviga livet tillsammans med dig. Och få komma hem till vårt rätta hem, Herre. Och nu ber jag för de som har lyssnat, som blir oroliga i sina hjärtan, Herre. Att din ande ska komma med vederkvickelse, Herre. Tack att du, Herre, vill tala ditt ord till själar, Herre. Till människor, Herre, som söker. Jesus, jag prisar dig, Herre, för att många ska se det, Herre. Och Jesus, jag ber för de som har lyssnat idag, Herre, Jesus. Du vet vad vi har i våra hjärtan, i våra innersta rum, Herre, i våra hjärtan. Herre, vi ber att våra hjärtan ska bli bevarade, Herre. Jesus, att du ska göra underverk ibland oss, Herre. Tack att du vill möta med oss. Tala till oss, Herre. Jesus, tack att du vill ge trygghet till de som lider idag, som plågas. Jag ber för de som är sjuka. Ber för de som har kommit på villovägar, Herre. Du ska föra dem åter, Herre. Jag ber för de som sörjer, Herre. För de som är ledsna, Herre. För de som plågas idag. Vi ber för våra syskon ute i världen, Herre. Som plågas för sin tro på dig, Jesus. Att du ska ge dem mod, uthållighet och styrka. Herre, du har sagt att om vi håller ut så ska vi få livets krona, Herre. Vi prisar dig att du ska styrka våra syskon, våra systrar och bröder som idag får lägga ner sina liv för sin tro. Herre, vi har haft det så fantastiskt bra här i Sverige, här i Europa, Herre. Men vi förstår också att kartan ritas om, Herre. Att det som en gång var, det är borta. Och nu är det en ny tid, Herre. Men tack, Herre, att du vill också ge oss uthållighet och mod att hålla fast vid dig, Jesus. Hålla fast vid ditt ord. Halleluja, vi prisar dig. Vi ärar dig och lovar dig. Amen, amen, amen. Tack och lov. Tack, Jesus. Tack Jesus. Kan vi få en sång?
Det var en sång som kom till mig här under tiden som bytte predikare. Det är en gammal känd sång, så att sjung med. Jag tror ni känner igen den. Mitt hem bortom bergen. Jag är så nöjd här med bara en hytta, fast guld och silver ej blivit min del. I himla staden jag skall få det bättre, med silver murar och guldpanel.
Bortom bergen i livet.
Tänk att vi har ett land, den här gamla sången, härligt. Amen.